I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hjärtligt välkommen till juristpodden, Adrian Bonde.
Tack snälla.
Du jobbar, vart någonstans?
Jag jobbar på advokatfirman Gripen, som brottmålsadvokat.
Det stämmer. Har du tidigare varit på något sånt här saltspa?
Nej, det var första gången. Det är en ganska spännande upplevelse.
Ja.
Sjukt ljus till att börja med. Men sen ser jag att man känner liksom lite torr i halsen och men det här blir nog kanske blir lite hostigt. Vi får se hur det slutar.
Vi ska i alla fall bli piggare nu när det är vinter.
Ja, det lär vi hoppas.
Juristpodden vill tacka sponsorn till detta avsnitt, Stockholms Saltspa, som bjöd på en inte minst sagt uppiggande upplevelse. Dagens poddgäst är ingen mindre än brottmålsadvokaten Adrian Bonde. Och hennes första mål direkt efter juristexamen var Södertäljemålet, som är ett av de mest omfattande brottmålen i Sverige. Så det säger väl allt om hur grym hon är. Nu kör vi igång med denna coola powerkvinna. Varsågoda Adrian Bonde och fem snabba.
Som person är jag nog ganska effektiv och gillar det snabbt. Men jag skulle inte hasta till en förhandling och bara inte känna mig påläst. Så det är den. Men jag som person kanske snabb.
Vänster eller höger?
Höger. Av den äntligen, jag tänker bara på att jag är högerhänt.
Inte politiskt.
Återstår sig.
Återstår sig. Ja, nytt eller gammalt?
Men jag gillar nog nytt. Jag gillar när det händer saker, att det är nya saker och att jo, men det ska nog se nytt.
Mm. Ord eller handling?
Ja, som advokat borde jag väl säga ord, antar jag. Och jag gillar att diskutera och att prata. Och, så att det är, jo, men ord. Men det är frustrerande när det inte händer någonting. Alltså jag vill ju ha, man ska ju vara en doer. Det kan bli frustrerande på folk som bara pratar och pratar och inte händer någonting. Mm. Men jag gillar ordet. Jag gillar ordets kraft, så att säga. Så att då kanske det ändå blir ord av den anledningen, men
det måste ju leda till en handling.
Ja, precis. Exakt.
Runt eller fyrkantigt?
Ja, men runt säger jag spontant. Fyrkantigt känns så hårt. Tänker jag med vassa armbågar och lite kantigare. Och runt känns mer harmoniskt på något sätt.
Lite mer estetiskt tilltalande kanske?
Ja, kanske.
Nej, det vet jag inte. Men...
Ja, nej, men ja, jag tänker liksom på formerna i sig, att runt känns mjukare och trevligare. Och, ja.
Mm. Södertäljemålet blev massmedialt uppmärksammat när en man sköts ihjäl i Södertälje sommaren 2009 i vad som ansågs vara ett gängkrig. Året därpå, sommaren 2010, dödades ytterligare två män i Södertälje, varav en av dessa var fotbollsspelare i Assyriska. Efter en 7 månaders rättegång åtalades och dömdes 18 personer 2012. Domen överklagades dock eftersom att det framkom att en av tingsrättens nämndemän varit jävig, varpå hela rättegången fick tas om. Svea hovrätt återförvisade målet till tingsrätten och meddelade ny dom 2013, där nu 17 män, eftersom att en av dem hade avlidit, dömdes till varierande straff mellan livstidsfängelse och sluten ungdomsvård. Målet överklagades till hovrätten, som konstaterade liksom tingsrätten att det funnits ett nätverk i Södertälje som ägnat sig åt kriminell verksamhet, däribland illegalt spel och indrivningsverksamhet med våld och utpressning. Adrienne Bonde tillsammans med Nils Uggla försvarade en av de åtalade i målet som hade skjutsat 3 personer till 2 platser 9 dagar innan de 2 morden sommaren 2010. Där dessa 3 personer stulit 2 mopeder vilka använts som flyktfordon vid morden. Den åtalade dömdes av både tingsrätt och hovrätt till 8 års fängelse för människorov, medhjälp till mord samt medhjälp till försök till mord.
Jag tänkte att vi skulle börja och prata lite om hur det var när du var nybakad, kanske man säger. Nybakad ung jurist. Och fick typ ett av Sveriges mest omfattade brottmål. Södertäljemålet.
Ja, det var ju min chef som fick det, advokaten Nils Uggla. Han blev förordnad i målet. Och sen så kom jag då med på i farten, i och med att jag jobbade hos honom. Så jag var ju med från dag ett i det målet.
Förstod du i början att det skulle bli så här stort?
Nej, det var väl egentligen ingen som gjorde. Vi fick vår klient som vi hade, eller vi hade faktiskt två, men den som var vår huvudklient, som var Peter som han hette. Han hade en advokat innan oss, eller innan min. Och där inte fungerade så bra. Han hade inte varit med på polisförhör och han var ganska ensam och mådde inte bra när vi fick över det. Så att det första fokuset som jag tror både jag och Nils Uggla kände var att den här killen måste vi få att må bättre om han ska överleva det här. Det var på den nivån. Han var, om jag minns rätt, nyss fyllda 20. Han var ung, han var inte dömd som tidigare. Han hade en liten skadegörelse med jättefint register. Och helt enkelt satt han häktad, isolerad. Och så vårt fokus från början var väl mer bara hur får vi den här killen att må bättre om han ska ta sig igenom det. Men sen så undergång så blev det ju bara större och större och större och större. Så att vi fick knappt när utredningen var klar vid förundersökningen så var det ju bara flyttkartong efter flyttkartong med permer med tusentals sidor av förundersökningsmaterial. Så det blev ju mycket, mycket större än vad vi var beredda på.
Men vad var det som gjorde att det blev större? Var det för att det var så många involverade eller för att det liksom uppdagades nya omständigheter?
Ja, både och. Alltså det var rätt. De hade ju gett sig fasen på att det fanns ett Södertälje-nätverk som de ville kalla dem. Och de här killarna var väl rätt tydliga med från startet. Vi är ett ungdomsgäng, vi umgås när vi var små. Vi har liksom familjeconnections och det är alla möjliga. Och det hade, men då, där var de faktiskt beslutna. Det här är ett nätverk. Mm. Och det här är en kriminell organisation. Så det sögs ju rätt fort in väldigt många fler och det blir fler och fler och fler åtalspunkter. Så därför växte det ju till de här proportionerna och man ville behandla det under samma förhandling i och med att man då gärna ville ge den här bilden av det här nätverket. Annars kunde man ju kanske tagit åtalspunkterna lite mer behandlat, till exempel det här dubbelmordet i en del och kanske behandla något annat, men i och med att de måste måna om att få in den här konstellationen och få liksom hela den här bilden av att det var organiserat och att de var så otroligt farliga och liksom det som man verkligen byggde upp. Jag tror även massmedialt kanske att man ville bygga upp den bilden.
Varför ville man det? Eller vad var syftet med det? För att det är hypades?
Ja, sen har det ju varit, jag tror att Södertäljepolisen hade det ganska tufft just då. Och de var väl rätt måna om att få, liksom, få bort kriminaliteten från gatan. Och att man då körde på ett stenhårt fokus på att det här finns, det finns nätverk, de är roten till allt det onda. Och de ska vi, det här ska vi lösa. Det här är bara, det vet jag inte om det var så de tänkte, men det kanske var liksom lite där det bottnade i.
Men det var ju en nämndeman som var jävig.
Ja, det visade sig det. När vi har hållit på i lång tid. Vi hade suttit i förhandling, jag kommer inte ihåg hur långa förhandlingarna var, men vi har suttit i nästan 1 år i den här säkerhetssalen när man sitter utan fönster och det är ganska deppig miljö. Och sen till sist så kommer domen. Det går ju ganska dåligt för alla. Om man säger så, alla blir väl fällda om jag minns rätt. Och sen uppdagas det då av, det här var ju många år sedan nu, men av Bernard Corris advokater tror jag att det var, att det stod saker i domen som vi väl inte kände hade behandlats i förhandlingen. Att det här har inte vi gått igenom. Det finns saker som de vet om, framförallt om nätverkets uppbyggnad som det stod där vi kände att det var liksom lite, jag kan säga ny information, men ändå ny information om att det var behandlats under förhandlingsdagarna. Och då började de nosa lite det här och tittade på polisnämnden. Och som jag har för mig så var det ingen nämndeman som var med i, som ledamot i polisnämnden i Södertälje. Men sen gick de steget längre och liksom beställde ut
utbetalningslistan, ersättning, vilka fått ersättning. Då visade det sig att en av nämndemännen hade fått det. Och var, hade inledningsvis varit suppleant men numera var ledamot i polisnämnden i Södertälje. Och då inkom de med jävsinvändning. Och sen blev det som det blev. Den hela rättegången ogiltigförklarades.
Hur kändes det?
Nej, men det var väl en chock. Alltså, vi kände väl alla att de var tvungna att komma med den här invändningen. Och det var ju liksom, de var ju jätteduktiga som, att de som noterade och var så uppmärksamma och såg det. Men jag tror väl ingen av oss var beredda på att vi skulle behöva göra om allting en gång till. Vi var alla inställda på en hovrättsbehandling en gång till. Men då skulle det bara vara att trycka på play och liksom, nu skulle alla vittnen, alla målsägande, allting skulle tas om. Alla skulle behöva ta sig dit igen, höras igen. Folk som hade varit ganska dåligt som hade vittnat. Våra klienter som fick sämre och sämre minnen om vad det var som hade hänt. Och det blev, ja, så blev det som det blev. Vi fick ta allting en gång till från start. Och det kändes ganska tungt, måste jag säga. Jag vet att det var mycket snack om att det här var som advokaterna ville ha det. Och vi skulle alla tjäna mer pengar och vi skulle få en runda till. Men det var, jag kan säga att det var ingen som kände så. För det var en ganska tung förhandling. Och det var ganska tuff miljö att sitta just. För att också tycker jag, för min del, att man sitter i den här säkerhetssalen som är så
steril.
Och så tråkigt. Och inte att man går ner i den här bunken och det är inga fönster och det är kallt, alltid kallt. Oavsett om det är midsommar så är det kallt. Och jag kände var väl för vår klient att han hade varit frihetsberövad så länge. De skulle anse att uppenbarligen det var obligatorisk häktning, så det var minst 2 år så där häktning var det, men också kollisionsfara förelåg att han förmodligen ska fortsätta ha restriktioner. I och med att alla skulle höras om igen. Hade varit att vi hade gått direkt på en hovrättsförhandling och man hade tagit fighten där, men då kunde vi kanske bli av med restriktioner i alla fall. Han kunde få må lite bättre, få samsittning. Nu skulle han sitta 1 år till i stort sett, med restriktioner, inte träffa någon, inte prata med någon. Och det enda han hade pratat med var egentligen mig och Nils Ulla.
På grund av den här nämndemannen?
Ja, och på grund av en dålig jävskontroll av Södertälje tingsrätt. Men samtidigt så menar de att de har ställt alla frågor som skulle ställa så hade inte fått rätt svar.
Men alltså vem bär ansvaret för allt det här?
Jag vet inte egentligen. Det är väl lagmannen, alltså Katarina som satt i målet. Nu vill inte jag hänga ut henne på något sätt. Men det var ju en bristfällig jävskontroll. Men de menar att de hade inte fått, de hade ställt de frågor som skulle ställas till nämndemännen men inte fått rätt svar. Men vi vet inte vad som hände där.
Man kan ju tycka att nämndemannen själv kanske borde sagt någonting.
Ja. Det hade väl varit önskvärt. Det hade ju varit ett föredrag kan man ju säga.
Och typ pengarna som går från statskassan.
Ja, absolut. Det är ju katastrof. Och det är advokatkostnader, det är åklagare. Det är liksom, det är otroligt mycket pengar det handlar om.
Och klienterna framförallt.
Ja. Och klienter och vittnen och målsägandes välmående att göra det här en gång till. Och sen så det var ju, en förhoppning var ju förstås att det skulle bli en annan utgång. Eller att liksom, på något sätt vi skulle känna att det blev en bättre förhandling. Men det blev det ju inte heller. Så det var ju heller att det blev ju, om jag minns rätt så blev det exakt likadant för alla tilltalade, åtalade, även runda 2 i tingsrätten.
Jo, det jag skulle säga var, hur var det att liksom plädera i den rättegången och möta domarna och andra försvarsadvokater när du var ung och ny och kvinna?
Jag pläderade faktiskt inte, utan Nils Ulla tog pläderingarna. Så jag pläderade inte i det målet, även om jag liksom var insatt i författandet av pläderingarna. Men så det var ni så glad. Men jag var ju med stort sett alla rättegångsdagarna. Och det var ju bästa tänkbara skolan för mig. Jag var ju, som du sa, jag var ju väldigt nybakad. Jag var ju inte ens advokat när jag började. Jag blev förordnad som jurist, vilket är ganska ovanligt.
Och, hur kom det?
Därför att det var så omfattande för Nils att ta det här. Det var så otroligt stort. Så det var fler än vi som var dubbel uppsättning. Och jag tror att det var fler än jag som blev förordnade som inte var advokater utan som var jurister. Så det var på grund av omfattning. Det gick inte att ta sig igenom allt det här materialet själv. Och Nils hade heller inte möjlighet att närvara under alla rättegångsdagar. Vilket gjorde att han, och speciellt inte nu när det blev under 3 års tid dessutom, med tingsrätt hovrätt. Men det var ju, för mig var det jättelärorikt. Jag fick ju sitta och lyssna på när jag tyckte det som de bästa satt och förhörde vittnen och fick lära mig väldigt mycket. Så det var en bra skola, även om jag själv rent i processen var ju inte jag så delaktig muntligen. Jag hade några vittnesförhör och så när Nils inte var närvarande. Men jag hade inte de stora pläderingarna eller så. Men jag fick sitta och ta in och lära mig väldigt mycket. Och anteckna som en galning allting som sades.
Men var du nervös eller liksom fick du prestationsångest?
Nej, eller jag satt först, när det väl började, första dagen, första förhandlingen, då var jag själv, för Nils Uggla var inte med den dagen. Och då kommer jag ihåg att på morgonen där såg jag iväg och min man skulle skjutsa mig, då var jag lite nervös. Jag visste att det var mycket media och jag kände liksom, jag är så, de alla undrar vad jag gör där. Jag ser som jag är 12 och är förvirrad säkert. Men i allt det här så var det här förbaskade eken, jag kommer inte ihåg det. Det var ett träd som skulle tas ner på Oxtorgsgatan. Mm-hmm. Och det var massa protester och demonstrationer runt, folk skulle rädda det här trädet. Och vi hamnade mitt i det med vår bil. Och kom ingenstans. Så vi fastnade. Så jag kom ju, till sist var det liksom totalt kaos. Så jag kom ju bara någon minut. Jag fick springa liksom som en galning. Så jag kom in helt svettig i den här förhandlingen. För jag var så, jag aldrig varit där god tid. Jag var jättestor. Jag hade väntat så länge på den här dagen. Det hade jag också gjort. Jag hade tänkt vara en halvtimme innan. Men det var det här kaoset som man aldrig hade kunnat räkna med. Så vi var helt fast. Det var demonstrationer, det var liksom folk som stod och blev rädda här för, ja, det var väl jättefint av dem, men det här trädet.
Nej, man inte bara, jag folk skulle ta ner.
Och vi satt, ska jag springa, ska vi gå? Och det var problem med kommunaltrafiken och allting, så det var riktigt kaos. Så det var en dålig start för mig att lämna ett seriöst intryck första dagen.
Vivan Adrian.
Ja, glider in sist av alla. Så det kommer att det var väldigt, väldigt stressande. Men då var det heller, det var inte en dag för oss. Det var ju startanställd liksom, i första dagen, åklagarna hade i de första dagarna. Så det var inte så att jag skulle aktiv på något sätt den dagen. Utan det var mer bara att sitta och lyssna och landa och gå ner i puls. Men då var jag väl, det var jag rätt nervös. Framförallt var jag nervös för att jag skulle komma dit och få frågor. Av, men det är klart jag inte fick det, och det var helt ointressant. Det var, fanns betydligt intressantare människor att intervjua där än mig. Så det hade jag inte behövt oroa mig för.
Fanns det någonting som du kände såhär, gud jag är ung kvinna, alltså märkte du av att du var det?
Jag märkte att det var det, eller jag visste att det var det, men det var ju en väldigt mansdominerad uppsättning av försvarare. Det var väl, ja, säg att det var 20 män då, och vi kanske var fyra kvinnor.
Oj, det är ju stor skillnad.
Men nu, jag kommer inte riktigt ihåg, men då var majoriteten av då kvinnorna var målsägande beträden. Var vi, ja, men det var ju, för det var väl 18 tilltalade och i stort sett alla utom en hade manliga försvarare. Och sen så var det två spikar. Ja, men så det kanske var, så det var klart mansdominerat. Mm. Och det var ju liksom, så att det var det. Men det, i den här branschen, det, i alla fall, det blir mer och mer tjejer, absolut. Men det är en, framförallt var en väldigt mansdominerad bransch. Det finns mycket kvinnliga åklagare, många unga kvinnliga åklagare idag. Som har kommit, som är jättekul tycker jag.
Hur kommer det sig? Eller varför väljer kvinnor att bli åklagare och kanske inte försvarsadvokater?
Jag vet inte. Faktiskt, jag skulle aldrig välja det. Jag vill ha det här jobbet just för att jag vill ha klientkontakten. Mm. Jag tycker det är så spännande att träffa alla människorna och liksom komma i kontakt med alla liksom, människoödena. Och det hade jag saknat så mycket om jag var åklagare.
Är det som du tycker är roligast?
Ja, absolut. Det måste jag säga. Att man åker runt, man åker så mycket polisstationer och häkten och träffar så mycket och får liksom höra så mycket. Och, så att det är, så för mig skulle hela poängen, eller sen tycker jag att det är jättekul att processa också. Jag tycker det är jättekul att vara i rätten. Mm. Och det skulle jag få som åklagare. Men samtidigt hade liksom, jag gillar att ha försvararuppdraget och även målsägandeuppdraget. Men just klientkontakten tycker jag är väldigt intressant. Och framför allt när jag var väldigt ung och ny, att få de här klienterna att förstå att de skulle lita på mig. Att tänka att den här lilla hoppetossan kanske kan lösa det här i alla fall.
Hoppetossan.
Men det var lite så det kändes ibland att det var liksom. För majoriteten av mina första mål såklart var ju Nils Uggla som var förordnad. Och sen så fick de då godkänna att jag accepterade. Och sitter de där kanske precis blivit frihetsberövade. Jag kom på första polisförhöret. De förväntar sig en man i 60-årsåldern. Och inkommer en ung tjej. Det var ju inte alltid så populärt.
Men vad kunde hända eller kunde
någon säga det? Nej, men samtidigt var de också tacksamma att äntligen kommer någon. Nu kommer någon som är här för att lyssna på min version. Samtidigt som det ibland kunde självklart vara en besvikelse att det var en sån ung person som kom och att det dessutom ändå värre var en tjej. Men jag gillade den utmaningen lite. Jag gillade att komma in, jag var alltid inställd på att det här kanske inte kommer vara, det här är kanske inte den personen de önskar att se just nu. Men att ändå gå in och bara så fort som möjligt säga, okej, nu är du och polisbörd kommer att dra igång när vi är klara. Nu ska vi lösa det här. Och vinna över deras förtroende och få dem att, och den utmaningen tycker jag tycker jag fortfarande. Men det är väl kanske lättare nu när man är äldre och har lite mer pondus har gjort det här i några år. Mm. Men jag tyckte att det var en spännande utmaning att få de här att förstå att
du kan det här.
De har den bästa advokaten, de har inte förstått den.
Gud vad roligt, var det lite så här revanschkänsla typ?
Ja, eller lite. Ja, men sen också. Ja, men kanske lite ibland. Men nu är det inte, nu finns det fler för sig. Det kommer fler för sig. Och...
Ja, det märker man. Som får ta lite mer plats.
Ja.
Det är jättekul. Ha.
Den 1 juli 2018 trädde den nya sexualbrottslagstiftningen i kraft där det nu blev förbjudet att ha sex med en person som inte uttryckligen sagt ja eller aktivt visat att den vill delta. Den stora skillnaden blev nu istället att gärningsmannen ska visa att ett samtycke förelegat och behöver således inte ha använt sig av någon typ av våld, hot eller att målsäganden inte har varit i en särskilt utsatt situation.
Nya sexualbrottslagstiftningen.
Ja.
Det har varit en våga MeToo, det är jämställdhetsfrågor, samtyckesappar.
Mm.
Alltså det är många positiva moment.
Det är absolut, det är, alltså, till börja med, MeToo var ju helt fantastiskt att det hände. Det var ju jätteviktigt och på tiden att det var det som hände.
Mm.
Sen att kan väl jag som ser den sidan jag ser som försvarsadvokat tycker att det gick väldigt fort. Och att det gick lite för fort och att det blev lite att göra lagstiftning för att vara folk till lags. Det blir lite farligt. Och det, jag anser att det tummar lite på rättssäkerheten.
Känner du att det blev så nu?
Ja,
att
det kanske liksom blir bättre, men i nuläget så känner jag det absolut. Mm. Det har, alltså den ändring som har skett nu att det är, ja, det ska ju ske frivilligt och frivilligt ska komma till uttryck genom ord eller genom handlingar som det står i paragrafen.
Mm.
Och vilket såklart ska det vara så. Men det är ju inte, det är inte alltid så lätt heller.
Nej.
Och det som är mitt största kanske, jag vill inte säga problem, men
en fara kanske?
Ja, precis. Största faran med hela lagstiftningen är att framförallt man förlitar sig så otroligt mycket på stödbevisning. Och vilket man, liksom, problemet är, det är oftast, säg att det är en våldtäkt. Det finns två personer närvarande.
Mm.
Det finns aldrig några vittnen. I stort sett. För att det här sker ofta i ett privat rum.
Mm.
Och
inte alltid.
Nej, inte alltid. Men oftast ser det ju så att det är... Men absolut, det kan vara situationer för vittnen eller där det finns fler som deltar eller liknande. Men oftast är det två personer. Och det man lägger väldigt, väldigt mycket vikt på nu det är stödbevisningen. Huruvida målsägande har ringt kanske eller pratat med en bekant eller väninna eller familj eller terapeut eller liknande och uttryckt vad hon upplever att hon har varit med om.
Mm.
Dels så tycker jag det är märkligt att alla reagerar väldigt olika. Att man ska göra en bedömning utifrån vad någon gör för bedömning av hur du har reagerat eller vad du har sagt.
Mm.
Men ja, då har man som målsägande kanske stödbevisning. Som misstänkt i den här typen av mål. Det är sällan man ringer någon och säger hej, kan jag med den här tjejen till exempel, det här hände. Det var samtycke, jag fick samtycke. Orden uttrycks inte på det sättet. Så som misstänkt har du inte någon stödbevisning. För det är ju sällan du går och pratar om att du fick ett samtycke när du hade sex med någon.
Mm.
Eller att hur det går till. Eller, och jag menar att det blir rätt så säkert också av den anledningen att du ska egentligen som misstänkt kunna tiga från första polisförhöret till sista förhandlingsdagen. Du behöver inte prata. Du har rättighet att inte behöva uttala dig när du själv är misstänkt. Men nu, som i våldtäktsmål till exempel då, så blir ju problemet att om du inte pratar så blir det problem. För det enda man har att gå på är vad som sägs. Och så är det en målsägande som är jättevältalig, som är jätteduktig på att uttrycka sig.
Mm.
Och du kanske har en klient som kanske jag vet inte, har ett syndrom, har svårt att uttrycka sig. Eller kanske autism eller liknande. Ja, eller vissande språk. Då handlar det redan om ett enormt underläge för att hennes historia är mycket mer detaljerad och trovärdig. Och jag menar inte att jag menar inte att det är kvinnor som påstår att de blivit våldtagna som inte har blivit våldtagna. Absolut inte, det är inte det jag menar. Det jag är rädd för är att det kanske ibland man inte har förstått. Det låter dumt, men att det är det här samtycket som kommer att det kanske inte alltid att man det kan väl där jag är orolig för att uppsåtet verkligen finns och hur man ska kunna bevisa uppsåtet och att det blir lite rättsosäkert i bevisande av hur det fanns uppsåt i att det inte fanns en frivillighet, om man kan säga så.
Men typ ett liksom konkret exempel på när det verkligen blir ett problem? Har du haft ett sånt fall?
Jag har inte varit uppe i rätten än.
Nej.
Men jag har ett pågående en pågående förundersökning. Så jag kan inte gå in så mycket på det. Men, och där är just, han frågar mig, vad tror du att det här kommer bli? Så säger jag har ingen aning.
För att man inte har tillämpat den här regeln.
Nej, och också hade det varit med gamla lagstiftning så hade jag ganska säkert kunnat, nu jag väl, jag hade jag nog vågat på så där biten frikännande dom. Nu är jag väldigt osäker på vad det kommer landa i. Och nu, jag vet faktiskt inte, jag ska inte spekulera det heller nu, men vi är inte färdiga med utredningen heller. Men jag har fortfarande inte varit uppe i rätten med nya lagstiftningen. Men det finns absolut, och i de flera domar som har kommit, så finns det en liten, liksom, vi är väl lite oroliga där, man kan tycka att rättssäkerheten tummas lite på. Och att man har skapat en lagstiftning som gör det lättare att få folk fällda. Och så får det inte vara. Jag förstår ju också situationen i att man känner att det är så otroligt många polisanmälningar. Det leder inte till åtal och det är svårt att bevisa. Men det är svårt att bevisa. Och det är för att vi har ett rättssäkert samhälle som gör att man måste... Mm. Och att det ibland, oftast handlar det om två personer som är helt överens om att de har sex. Det är inte det. En våldtäkt låter ju som att man med våld har tvingat till sig att ha sex med någon. Eller har hotat någon.
Mm.
Ja, men det är ju de flesta, men det är ju en våldtäkt. Det är inget snack om saken. Det är inte de fallen jag pratar om. Utan de målen där det kan ändå råda viss osäkerhet.
Vad det gäller samtidigt,
om det har gett eller inte. Kan det vara att, ibland kan det vara att man har en, kommer hem till sin pojkvän som man kanske hade när man varit med den här killen hem. Mm. Och säger att här hände jag sex med honom. Vill du? Nej, jag ville inte. Vilket man kanske inte ville, men det blev så.
Mm.
Och då säger pojkvännen kanske, men då är det våldtäkt. Och vad vill du faktiskt? Jag ville faktiskt inte det här. Jag älskar ju dig. Men... förstod verkligen personen som nu blir misstänkt att det här inte var frivillighet. Och det är den där lilla gråzonen som jag tycker kanske kan bli lite farlig. Men jag vill ju verkligen betona att liksom, sen tycker jag också att det inte borde heta våldtäkt.
Är det sant? Varför inte då?
Nej, men jag tycker att en våldtäkt låter ju som att man med våld har tilltvingat sig samlag.
Om man tänker bokstavligt.
Ja.
Man har använt
och det klang som det tar. Det behöver ju huvudtaget inte vara ett samlag. Genomfört samlag på det sättet. Det kan ju vara att man kan ju vara helt andra saker det handlar om. Och det behöver absolut inte innefatta våld. Och det behöver absolut inte innefatta hot. Mm. Och där tycker jag också att paragrafen, att det borde inte, man borde byta namn, sexuellt, ja, något annat. Tvång eller sexuell, jag vet inte.
Icke-samtyckande.
Jag vet inte, men det, jag tycker också att ordet våldtäkt är, det borde...
Det blir så brutalt.
Ja, när du ändå gjorde av, precis. Det blir så brutalt. Och det är ju brutalt. Så för målsägaren, oavsett hur det går till, om du har blivit utsatt någonting mot din vilja, oavsett om gärningsmannen har varit helt med på det eller inte, vad du har velat, så är det din känsla ju självklart fruktansvärd. Alltså den, jag vill inte på något sätt förringa det. Det är inte alls det jag säger. Utan jag...
Nej. Ja, men om du fick bestämma hur typ ett samtycke skulle kunna liksom yttras, kan du på något sätt...
Nej, men jag tycker väl... Gud vad svårt.
Ja, det är en jättesvår,
ja, nej, men det är en jättesvår göra. Lagstiftning att göra. Men det är väl kanske, just att man ska få ett samtycke, gör det väl kanske svårt. I och med att det också under en akt kan vara flera moment. Man kanske är överens i början och sen så kanske man gör något annat moment. Och då kanske man inte helt, ska man då hela tiden, hur ska man då försäkra sig hela tiden om att han eller hon vill göra det här? Nu började vi så, nu gör vi så här. Vill du det här också? Ska man fråga det då eller ska man... Men det är väl kanske mer att man har fått en känsla av att en person inte... Eller att en person inte vill. Det är kanske lättare då. Men jag vet, det är så känslig fråga också. Det är så svårt att pilla i. Men jag vill måna om rättssäkerheten. Och där känner jag att den är lite orolig för just nu med den nya lagstiftningen. Och med också flera av rättsfall som faktiskt har kommit.
Men lite orolig liksom för att syftet med lagen kanske inte riktigt uppfylls.
Ja,
den är utformad.
Ja, eller att politikerna tar fram lagar för att få folk fällda, för att folk ska bli nöjda. Till kanske att man tänker kanske att det är bättre att en för mycket blir fälld än en för lite blir fälld.
Det låter ju väldigt oroväckande.
Ja.
Och det, om det är så.
Det tycker jag också.
Återstår att se.
Ja, det är väl så.
Mm. Nu ska vi avsluta med tre meningar som jag påbörjar. Och sen får du fylla i.
Ja, okej.
Okay. Den här är inte helt lätt. Meningen med livet är...
Att
må bra och vara lycklig.
Livet är för kort för att
älta.
Livet är tillräckligt långt för att...
Ja, roa sig och göra saker som inte alltid kanske har något direkt värde. Men unna sig lite.
Det låter som en bra avslutning.
Jag vet inte, men ja.
Har du någon fråga till mig?
Oj, vad svårt. Det var jag inte vet. Vad tycker du om saltrummet?
Jag känner mig liksom frisk. Det kanske är ett konstigt svar, men det känns som att jag typ har renats lite. Mm. Det känns som att saltet jag bara kommer in och typ detoxar.
Härligt.
Och så känns det som att jag är piggare.
Ja, det är bra. Skäms för att jag kom hit i kostym och nu sitter i en kimono. Att du har lurat mig.
Lite. Lite känns det. Och jag känner att jag visar upp mig ganska mycket också på ett sätt som jag kanske inte borde.
Ja, din kropp passar lite bättre i alla fall. Jag har ju min stora mage som...
Den syns ju knappt.
Ja, den är här.
Hur känner du inför saltrummet?
Härligt. Det är härligt. Jag känner nog att man har fått lite energi faktiskt
för dagen.
Mm. Redo för en ny dag med nya utmaningar.
Tack för att du var med i Giriftpodden.
Tack snälla. Kul att vara med.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.